Välkommen till poddversionen av den här föreläsningen.
Hej och välkomna till den här föreläsningen som ska handla om beteende och naturvård. Och föreläsningen kommer bestå av två delar. Först en introduktion som jag ger till er etologer och sen en andra del som är en del av en annan föreläsning på en annan kurs. Syftet med den här föreläsningen då, det är att introducera beteendeekologin, dess ursprung och vad som är speciellt med den. Och här är det rätt viktigt att ni har sett min introduktionsföreläsning som handlar om de olika beteendedisciplinernas utveckling, etologi, behaviorism, beteendeekologi, sociobiologi och så vidare. Sen kommer jag komma in på vad kan beteendeekologin erbjuda naturvårdsbiologin? Om det här verkligen är två omaka discipliner och exempel på framgångar när beteendeekologer och naturvårdare har samarbetat. Vi kan ju backa bandet lite först och ställa frågan, varför ska vi överhuvudtaget studera djurs beteenden? Det är ju så att de är intressanta i sig naturligtvis. Oftast är det man kallar för grundforskning då. Man studerar beteenden förutsättningslöst. Men ofta är det så att man har någon sorts tillämpad frågeställning. Man vill lösa ett problem. Det kan ju dels ha att göra då med till exempel välfärd hos tamdjur. Som är en stor del av den här kursen i etologi. Men det kan också ha att göra med naturvårdsbiologi. Till exempel att man vill hantera invasiva arter eller pester. Sådana djur som inte hör hemma i naturen. Eller det motsatta problemet när man har djur som ska finnas där men som är hotade och riskerar att försvinna. Avelsprogram i fångenskap som är när man försöker formera hotade arter för att sedan sätta ut dem i naturen. Men även anpassningar till människoskapade miljöer som är till exempel urbana miljöer och jordbrukslandskap. Hur förändrar djurens beteende? Hur förändras det i de här sammanhangen? Och som ni nu känner till så är Tinbergens fyra frågor en väldigt viktig del av hur man sysslar med forskning på djurs beteende. Han ställde ju då fyra olika frågor, formulerade fyra olika tillvägagångssätt man kan studera beteendet. Det första är den fysiologiska orsaken, det vill säga det som triggar igång beteendet. Är det ett hormon? Är det vad är det för stimuli som sätter igång beteendet? Det andra är ontogenin i individen, det vill säga hur beteendet förändras under individens livstid. Till exempel genom lärande, att djuret blir bättre och bättre på att utföra beteendet. Och de här första två brukar man ju kalla för proximata förklaringar. Närliggande förklaringar, det som är förklarar hur beteendet utförs. Men man kan också ställa sig frågan om beteendets funktion, vilket överlevnadsvärde det har. Om det har ett adaptivt värde, så om det gynnar individens fitness och på vilket sätt i så fall det har. Varför har det här beteendet uppstått i första hand? Och tillsammans med frågan om fylogenin, hur det här beteendet har evolverat genom den evolutionära historien av den här organismen. Så de här två kallar man ju då för de ultimata förklaringarna. I början var det så att till exempel behavioristerna studerade mest tvåan här, ontogenin, hur djur lär sig. Medan kanske tidigare etologer sysslade väldigt mycket med ettan, med reflexer, alltså vad som triggar igång olika instinktiva beteenden. Medan numera så sysslar ju biologer med alla fyra av de här. Tinbergens fyra frågor är kanske en av de viktigaste insikterna inom beteendeforskningen, eftersom den inser att, eller den poängterar att det är viktigt att studera de här var och en för sig. Så det är fyra olika frågor om djursbeteenden. Alla fyra är lika relevanta. Och alla fyra behöver besvaras om man ska få en komplett förklaring av ett beteende. Och den viktiga insikten här är att de är olika sorters svar. Det vill säga att man kan inte använda svaret på en fråga genom att motbevisa svaret på en annan fråga. För det är olika typer av svar. Och oftast är det så att de vetenskapliga kontroverser som har funnits om beteenden har oftast berott på att man inte har varit tydlig om vilken fråga det är man försöker besvara. Så småningom så började de klassiska etologerna intressera sig mer och mer för fråga 3. Varför har beteendet evolverat? Medan den tidiga etologin sysslade mycket med den första och den andra frågan. Och ett sånt här exempel är ju den här studien Nicolas Tinbergen gjorde när han försökte undersöka varför är det så att fåglar flyger bort med skalen från sina bon efter det att ungarna har kläckt. Och han ställde då upp en adaptiv hypotes att det var för att minska risken att predatorer upptäckte de här äggskalen och därför plundrade boet. För det är så att många fåglars äggskal är kamouflerade på utsidan men vita på insidan. Och han gjorde då ett enkelt försök där han placerade ut antingen kamouflerade ägg med och utan äggskärvor. Och visade då att de här borna som hade äggskärvor liggande nära sig, de fick fler predatorer, fick nys på dem och plundrade dem. Och det här var ju en klassisk studie av fråga 3. Vad är det för poäng med beteendet? Vad är det för adaptivt värde? Jo, det minskar risken för bopredation. Och så småningom uppstod det en disciplin som nästan uteslutande ägnade sig åt fråga 3. Och det är just beteendeekologin då. Det är en relativt ny vetenskapsgren som uppstod i slutet av 70-talet. En bok publicerad av John Krebs och Nick Davis som verkligen fokuserade på fråga 3 då, det adaptiva värdet av beteenden. Och man kan säga att beteendeekologi finns i gränszonen mellan beteendeforskning, ekologi och evolution. Och man kan sammanfatta det som att man analyserar beteende i ett evolutionärt och ekologiskt sammanhang. Och här har jag skrivit upp lite olika viktiga koncept som förekommer inom beteendeekologin. Och jag tänkte lista de här också, de kanske viktigaste. Det första är då att beteendeekologin kombinerar etologi, alltså kunskap om djurs beteende, och evolutionsekologi, det vill säga hur evolutionen och hur ekologin påverkar. Variation är den centrala parametern. Man är intresserad av, både inom och mellan arter, varför finns det variation? Hur kommer det sig att beteenden ser olika ut hos olika individer? Hur kommer det sig att de ser olika ut hos olika arter? Men frågorna man ställer och modellerna man har, de är inte artspecifika, utan man försöker hitta generella lösningar och generella problem. Och en kritik mot beteendeekologin är att ibland har man struntat i den här fråga 1 och fråga 2, då, mekanismerna bakom beteenden, utan man har bara fokuserat på funktionen och det adaptiva värdet. Tre väldigt centrala koncept inom beteendeekologin. Det första är adaptationismen. Och det är att man har som en nollmodell, en grunduppfattning att beteendet måste ha en fitnessfördel, annars skulle det inte finnas kvar. Och det gäller att hitta vad den fitnessfördelen är, det vill säga beteendena är adaptationer till de utmaningar som ett djur ställs inför. Det andra är optimalitet, det vill säga att man antar att man kan hitta någon sorts modell som beskriver beteendet, hur beteendet ska vara så effektivt som möjligt. Till exempel om en stare flyger fram och tillbaka till boet med larver, så antar man att staren har lyckats maximera det här beteendet så att den får mest antal larver per tidsenhet till sina ungar. Det finns en valuta, någonting som djuret vill ha som maximeras genom att beteendet utförs på ett effektivt sätt. Och den tredje är spelteori och evolutionärt stabila strategier. Och spelteori handlar om att det som är bäst för mig, den mest optimala strategin för mig, beror ju på vad andra gör. Om alla andra har en viss strategi så kanske jag måste ändra min strategi. Och ett sådant här klassiskt spelteoriproblem, det är det som kallas för prisoner's dilemma, som det finns en representation av här. Det vill säga, hur kan två fångar samarbeta om de bara har valet att antingen tjalla på sin medfånge eller samarbeta med medfången genom att hålla tyst. Och beroende på hur de två personerna interagerar så kan det då antingen bli en situation där båda tjänar på samarbetet eller en situation där den ena tjänar på den andras bekostnad och så vidare. Och sådana här spelteoretiska modeller har använts för bland annat för att förklara hur samarbete kan uppstå i naturen. Vad är det då för skillnad på etologi och beteendeekologi? Den här inbördesrelationen har skiftat lite under årens lopp. Men som jag ser det personligen nu då, så är det att etologi är det större, mer samlande begreppet. Det innehåller flera olika subdiscipliner av vad man kan tänka att beteendeekologin är en av dem då. Och beteendeekologin har haft mest fokus på den evolutionära funktionen av beteendet, det vill säga fråga 3. Och den kanske också har varit till större del nyfikenhetsdriven, det vill säga att man har kommit i grundforskning, man har studerat beteenden för dess egen skull, för dess eget intresse. Beteendeekologin har haft en stor del framgång. Och här är en lista på lite landvinningar då, som beteendeekologin har stått för. Den första här är att man har faktiskt lyckats förklara fenomen som tidigare verkade obegripliga. Som till exempel sådana saker som samarbete och osjälviskhet. I en darwinistisk evolution där individen är selekterad för att vara självisk så är det svårt att förstå hur samarbete kan uppstå. Men beteendeekologin har kommit med en mängd olika förklaringar på hur det här kan fungera. Det andra är att man har utmanat etablerade sanningar. Till exempel att fåglar skulle vara till stor del monogama har man visat att det är de inte alls. Och man har visat att både honan och hanen kan tjäna på det man kallar för utomäktenskapliga förbindelser. Den tredje poängen är att man har haft en väldigt hög vetenskaplighet. Framförallt jämfört med den tidiga etologin. Det vill säga att man har haft ett teoretiskt fundament och sen har man byggt upp en prediktion eller en förutsägelse. Och sen har man gjort ett konfirmerande experiment. Det vill säga att om den här teorin är korrekt så ska det här gälla. Och här gör jag ett experiment som testar det. Och det sista är då att det här adaptationistiska tänket, att det måste finnas en poäng med saker och ting för att de inte ska ha försvunnit genom evolutionshistorien. Det här tänket har spridit sig till andra fält, till exempel det som kallas för Darwinian medicine eller evolutionsmedicin. När man ställer frågan inte bara hur blir vi sjuka utan varför blir vi sjuka? Varför har vi feber? Är det en strategi för att bekämpa bakterier och virus? Eller är det bakterier och virus som på något vis ligger bakom att vi får feber och att det gynnar dem? Det här är en relativt nytt sätt att tänka på sjukdomar som har kommit från beteendeekologin. Men det har ändå varit så att traditionen inom beteendeekologin har framförallt varit att man har på med grundforskning, det vill säga att man har studerat beteenden mest för att man tycker de är intressanta i sig. Och ganska få beteendeekologer jobbar med tillämpade frågeställningar. Och en relevant fråga är ju om beteendeekologin har någonting att komma med när man har konkreta problem som ska lösas. Och resten av den här föreläsningen kommer vara en del av en föreläsning jag har gett till naturvårdsbiologer som just försöker besvara den här frågan. Har beteendeekologin något att komma med? Så den delen kommer nu följa efter det här.
Ja, så då andra halvan här nu då. Vad kan beteendeekologer ta med till bordet så att säga om man har ett naturvårdsprojekt? Och det kanske det allra viktigaste är just det här Tinbergs fyra frågor. Att ofta så kan folk missa det här med att det kan vara flera förklaringar till samma beteende eller samma fenomen kan ha flera olika typer av förklaringar. Och det är viktigt att man benar ut vad som är vad, om man ska göra en åtgärd, om det är ett underliggande genetiskt problem eller om det är någonting att djuren har lärt sig fel eller att de reagerar på någonting som är nytt och okänt för dem eller att det är någonting som finns med i deras evolutionära historia som man kanske inte kan rå på då. Så det är väldigt viktigt att hålla koll på det. Det andra viktiga är att man har en experimentell approach, det vill säga att man ställer upp prediktioner som man testar och inte bara kör på någonting som låter bra, utan att man verkligen har, man kanske gör pilotutsättningar av djur och så vidare där man verkligen testar hur går det för de här nu. Den tredje saken är då att beteenden är ju väldigt känsliga indikatorer oftast. De reagerar ju snabbare än genetiska förändringar. Det vill säga att ett djur kan ändra sitt beteende under sin livstid. Den kan inte ändra sin genetik. Och det gör ju då att beteenden är mer flexibla och kan förändras. Om man tar då till exempel kråkfåglarnas nya beteenden när de söker sig in i städerna. Förr sköt man på dem så att då gjorde de inte det. Och det har ju gått mycket snabbare. Det är ju inte antagligen en genetisk förändring, utan det är ju en beteende, kulturell förändring hos de fåglarna då. Och beteenden kan ju vara kritiska för att kunna hantera nya situationer. Till exempel om man introducerar en djur på en ny plats då. Kommer det kunna överleva där? Det kanske måste läras upp först. Och de är ju känsliga och snabba indikatorer på nya problem. Det vill säga att beteenden förändras oftast eller störs oftast långt före man ser det i populationstäthet eller hur många det finns. Och fortsätter då här på vad man kan ta med till bordet här. Fokus på individer och individvariation. Ofta är det så här att andra typer av biologer, de har ofta någon känsla av att det räcker med att veta medelvärdet för en population. Liksom. Men det är väldigt sällan att det är medelindividen som är den som är under starkaste selektion. Då. De här outliers, de som är extremt stora till exempel eller extremt små, det kan vara de som ställer till problem. Till exempel de som migrerar först eller längst. De tigrar som stör byarna är kanske inte medeltigern, utan det kanske är en tiger som har väldigt extremt beteende då. Eller så kan det vara de extrema individerna som klarar sig bäst och de medelindividerna är helt enkelt, de selekteras bort. Så att just att ha känsla för att alla djuren i den här populationen som vi ska skydda eller vad de är inte lika, det är en väldigt viktig insikt. Och att beteende finns i ett kontinuum där man har medfödd instinkt som modifieras av erfarenhet och kanske till och med att det finns en kultur då. När torsken försvann på Grand Banks i USA och Kanada så var en av anledningarna till att man fiskade bort de stora torskarna som visste hur de skulle migrera. Vilket gjorde att de mindre torskarna slutade migrera för det fanns inga att följa efter. Så det var alltså en kulturell förändring. Fiskarnas kultur alltså, som var det stora problemet. Man tog bort lärarna ur populationen så att säga, så det var bara eleverna kvar. Dessutom är det så att beteendeekologer är ofta goda naturhistoriker. Att vi känner oftast våra organismer extremt väl. Så att om man har ett bevarandeprojekt så är det jättekorkat att inte ha med någon beteendeekolog som har studerat det här djuret. Så har man ju tittat på dem i hundratals timmar på labb och så vidare. Och kan de ganska väl ha insikter som kanske en naturvårdare inte har hunnit skaffa. Då. Och sen beteendeekologin är ju teoridriven. Det är fokus på generella principer. Medan bevarandebiologi så är det oftast artspecifikt eller platsspecifikt. Vi ska skydda pandan eller vi ska skydda den här hagen liksom. Och man kanske inte alltid har det större perspektivet på vad det är gemensamt med savannen i Afrika eller någonting annat. Då, där man kanske kan dra slutsatser och lära sig av. Jag har lagt ut en länk, de ligger på hemsidan så ni kan kolla. Det är ett litet inslag av torsken som försvann fullständigt. Blev i princip fullständigt utrotad och världens rikaste torskbestånd. Mycket på grund av sådana här beteendeeffekter. Så här är exempel på sådana framgångsrika och relevanta teoribyggen. Och relevanta med tanke på naturvård. Partnervalsteori, det var ju Darwin, sexual selection, det vill säga att det är inte nödvändigtvis så att honorna vill ha de hannarna som man ger dem. De kanske föredrar någon typ av karaktär som, ja, inte vet jag, någon plym eller något som ska vara på en viss storlek. habitatselektionsteori som är hur väljer djur det bästa habitatet, det näst bästa och så vidare. Lärande, förstärkning, habituering, det är ju behaviorismen då, det vill säga att man kan träna upp ett djur kanske, men när det väl kommer ut i naturen och inte får den här stimulansen så kanske beteendet helt enkelt lärs av, eller lärs, jag vet inte. Ja, de slutar reagera på det helt enkelt. Könsallokeringsteori tänkte jag nämna lite mer om en stund, det vill säga, ska man satsa på hanar eller honor? Ska man satsa på att producera söner eller döttrar? Öbiografi som är hur små populationer kommunicerar med varandra då, hur, om det är så att de är förbundna eller inte, om det finns migration mellan små populationer. Det behöver inte vara öar i fysisk mening, men alltså isolerade populationer. Det kan ju vara sjöar, kan ju vara öar till exempel. Spelteori, och det är det här, min bästa strategi beror på vad ni har för strategi. Så om alla ni har en strategi så kanske min strategi blir värdelös. Social nätverksteori som har att göra med hur kunskap fortplantas i sociala nätverk då. Optimal forageringsteori, det vill säga, ska man söka länge på en plats eller ska man ge upp och leta upp en ny plats? Det här är ju sånt som alla som plockar svamp håller på med utan att tänka på det. Hur länge ska man liksom söka en, om man hittar svamp på en plats, hur länge ska man fortsätta att söka där? Ska man söka tills man hittar den sista? Det kanske inte är den bästa strategin, för det kanske tar lång tid att hitta den sista innan man går till nästa ställe då. Släktskapsselektionsteori, det vill säga att det är inte bara mina barn som utgör min fitness, utan om jag hjälper min bror att få fler ungar så får jag även fitness via honom då. Kin selection på engelska. Föräldrainvesteringsteori, det vill säga hur mycket ska föräldern investera i ungarna och hur mycket ska föräldern spara för sin egen del då. Och det där beror ju på, om man har tänkt leva länge, då kanske man inte ska satsa så mycket på ungarna. Om man bara lever ett år, då kanske man satsa allt man har. Då kan man till och med låta ungarna äta upp en, som vissa spindlar gör. Så det här är alla sådana teoribyggen som används av beteendeekologer som man kan applicera på naturvårdsproblem. Då. Några exempel då. Det som man kallar för ecological traps eller evolutionary traps. Ecological traps, det är ett suboptimalt habitatval på grund av förändrad miljö. Det vill säga att helt plötsligt så finns det nya stimuli i naturen som gör att djuren söker sig till fel ställe helt enkelt. Evolutionary traps, det är lite mer generellt. Då. Så det är alla maladaptiva eller suboptimala beteenden på grund av en ny omständighet. Och en sån här klassiker, det är The Giant Jewel Beetle, om det tar som de som parar sig med ölflaskor. Så att i de här dras då till honor som har en viss färg och en viss struktur. Så här. Som ni ser, det är en massa små gropar på ryggskölden. Och då visar det sig att ölflaskorna som folk slängde längs vägen hade precis samma form och färg och struktur. Vi gjorde att, och dessutom så är det så att hanarna föredrar stora honor, så när de får se en ölflaska så blir de helt galna. Och jag har faktiskt ett litet klipp här man kan visa på det. Så att någonting i miljön som får de här att bete sig på ett sätt som är helt värdelöst för artens överlevnad. En annan sån här klassiker, det är havssköldpaddor som kläcks på stranden. Så att här har vi havet då. Här är havet. Och sen så är det oftast träd på stranden som gör att det blir skugga åt det här hållet. Och sen har de instinkten att röra sig mot ljuset. Oftast är det så att det är stjärnljus eller månljus. Och då rör de sig ner mot vattnet. Men problemet är då om man börjar bygga en strandpromenad här och hotell här med starka lampor, så kryper de åt fel håll, så de kryper på land istället. Och det här är en bild jag tog när jag var på Finland där vi bevittnade en sån här kläckning. Och när folk började smattra med sina kameror, då ser de alla kryp åt olika håll här. För det är klart, det kommer en sån här antiröda ögonblixt liksom, så blir de ju helt vimmelkantiga. Och där har jag också lagt ut ett klipp om hur man kan på ett väldigt enkla sätt genom att skärma av lamporna på sådana här tropiska semesterorter få sköldpaddorna att krypa åt rätt håll. Då många av de här är akut hotade och de har ungefär en chans på 10 000 att överleva, så man måste ju få i alla ungar som man kan. Fler exempel på framgångar då. Jag vet inte om ni känner till det här med pandaporr-projektet i Kina. Så pandor är otroligt svårt att få intresserade av att para sig, så att de har då liksom spelat in pandaporr som de visar då, för att få upp upphetsningsgraden lite, och det har funkat ganska bra tydligen. Det har kommit flera böcker om det som kallas för conservation behavior då, som är liksom brytpunkten mellan beteendeekologi och naturvårdsbiologi. Bland annat om fiskar och överfisk och sådär, hur man kan undvika och punktera populationer då, genom att ofta utnyttja deras fiskarnas beteenden på fel sätt eller på ett alldeles för effektivt sätt. Ett sådär konkret exempel då, det är om man har en akut hotad art. Här har ni då här rödlistan. Hur ska man bära sig åt liksom? Och jag tänkte ta ett exempel på det här. Som är en liten papegoja, eller en stor papegoja som heter Kakapo. Har ni hört talas om den? Det är en stor nattlevande papegoja som inte kan flyga. Och det är ju ingen höjdare då om man släpper ut rävar och annat sånt. Den är endemisk på Nya Zeeland och nu har de flyttat över den till vissa småöar för att den ska överleva. Då. Den var extremt, jag tror bara det var 10 eller så individer kvar när det var som sämst. Den har hög adult mortalitet och väldigt låg reproduktiv takt då. Så det man gjorde var att man flyttade över de här kakapon till öar där det inte fanns landpredatorer. Men det visade sig att honorna ville inte bygga bon. Så då började man stödutfodra de här då. Dels för att inducera parning och öka antalet unga så gav man de här honorna ganska mycket mat. Och man tyckte det var ett ganska framgångsrikt program då för att antalet unga steg och de fick fler kakapor. Men det var ett stort problem med det här då. Det var att det blev skev könskvot. Det blev nästan bara hannar. Honorna la ägg som utvecklades till hannar då. Och då använde man sig av Trevor's Willard könsallokeringsmodell från 1973 som säger då att females in better condition should produce offspring of the sex that shows the greatest benefit from improved conditions. Det vill säga honor borde satsa på det könet som kräver mest för att lyckas, alltså som kräver mest resurser för att lyckas. Och hos många djur så är det hannarna då, för att om en hanne är större så kan han få väldigt mycket fler honor. Och det var precis det som hände då. Så de här goda förhållandena, de gynnade produktionen av söner eftersom hannarnas reproduktionsframgång var väldigt variabel och det är dyrare att producera hannar då. Alltså att hannarna kräver mer. Och då började de fråga sig då att kan det vara så att stödfodringen är själva problemet till det här? Och det visade sig då att det var precis det. För att man gjorde ett experiment där man utfodrade bara vissa honor. Och de här utfodrade honorna producerade 67% hannar. Och de som inte utfodrades alls producerade bara 29% hannar. Och helst skulle man kanske vilja att det här la sig på 50-50. Eller om man har en akut hotad art så kanske man vill ha lite mer honor. För att hannarna kan oftast befrukta flera honor. Så att då ändrade man stödfodringen så att man matade bara de här honorna efter det att de hade lagt ägg. Och 2002 så var 15 av 24 av de här ungarna honor. Så att då hade man liksom fått upp mängden honor i populationen. Och jag tror nu, det senaste jag hörde var att de var ungefär 115 individer. Så det är fortfarande väldigt, väldigt få. Då, men det intressanta är här att en evolutionär teori, könsallokeringsteori, hjälpte till att bevara den lilla populationen. Och nu funkar inte internet här, men det finns ett ganska roligt klipp på när en kameraman från en sån här BBC-team, alltså en hane ger sig på honom och parar sig med hans huvud. Och man kan tänka sig att de här hannarna då, så det var nästan bara hannar på den där, att de var ganska desperata att hitta något att para sig med överhuvudtaget då. Så det är ganska kul, alltså ansiktsuttrycket på den där papegojan är ganska obetalbart. Ett annat exempel som jag tänkte inte säga så mycket om det, för att det är en av artiklarna som vi ska diskutera sen, men det är Shell-Pine Magpie Robin som är en av världens mest hotade arter också, eller har varit i alla fall, ner och under 100 individer. Och här visade det sig då att stödutfodring också hade ett problem, för stödutfodring skapade territorier som var väldigt populära och som gjorde att hannarna ägnade all tid åt att slåss och ingen tid åt att para sig. Så att när man försökte hjälpa dem så blev det värre istället då. En av poängerna, nu kommer jag inte riktigt vad jag har läst det här, men det är en annan hemsida, så står det: "This study is interesting because it reminds us that evolution favors behaviors that maximize the relative fitness of individuals, even when those same behaviors directly damage the absolute fitness of the population." Och det är ju ofta så att som bevarande biolog så är man intresserad av populationens välbefinnande eller artens välbefinnande, men man måste ju hela tiden komma ihåg att evolutionen agerar ju så att individens fitness maximeras, så det kan mycket väl vara så att det går på tvärs med vad man vill försöka uppnå då. Och jag återkommer till det här lite med gruppselektion och individselektion. Ett annat exempel är svartfläckig blåvinge, som är en akut hotad fjäril i Storbritannien. Den finns faktiskt en population på Gotland och lite på Öland. Den här har underliga beteende att den är parasitisk då, så att fjärilslarven adopteras av rödmyror. Den luktar precis som en myrolarv. Så rödmyrorna ger den mat, men den här larven ger sig på och käkar myrlarver då istället. Och om det är för många sådana här blåvingar så kan de faktiskt krascha hela myrstacken. Och det var det som hände då, för man försökte rädda den här i England genom att introducera väldigt många på en plats. Och de hade helt enkelt ihjäl myrsamhällena då, som de behövde för sin överlevnad. Så myrorna försvann vid den sista kolonin. Och det visade sig, man trodde att det var fjärilsamlare som låg bakom nedgången här av de här, för de hade minskat under väldigt lång tid då. Men det visade sig vara att skillnad i mikroklimat på grund av att bönderna hade en annan typ av bete och så vidare, som gjorde att de hade svårare att klara sig. Men sen så den här sista populationen lyckades man alltså ta död på genom att hjälpa den. eftersom man inte kände till. Bland annat kände man inte till att det är bara en specifik myrart som den kan använda sig av. Hade man vetat det hade man kanske lagt upp det på ett annat sätt.
Men var det för att myrorna inte...
Att det var väl att det fanns... Jag kan tänka mig att i och med att de försökte ha många fjällar på samma plats, att den här myrarten kanske fick så svårt att andra myrarter tog över då istället.
Jag kommer att känna på att gynna myrorna istället för att...
Ja, eller försöka ha det över en större område eller lägga upp det på något annat sätt då. Det blev helt enkelt för hårt. De såg av grejen de satt på helt enkelt. Och det är klart att är det så att myrsamhället kraschar, då kommer man ha jättemycket fjärde ett år, så har man noll fjärde eller nästa år. Så att återkomma lite bara till det här med gruppselektion, individuell selektion och utrotningsrisk då, för att på 60-talet så kom Wynne Edwards med teorier som argumenterar för att djur beter sig så att det gynnar arten, liksom. Bra för arten argument kanske ni har hört oss om. Och det här hör man ju oftast väldigt, ja, man har fortfarande i sin naturprogram ibland sådär, ja, lämlarna slänger sig i sjön för att om alla skulle stanna så skulle resurserna ta slut och då skulle det vara dåligt för arten. Eller om man hittar på sådana här förklaringar då. Men det finns ett väldigt stort problem med den typen av förklaringar. Och det är ju att, men om det finns en självisk individ som inte begår självmord eller inte offrar sig för gruppen, då kommer den klara sig bättre, då kommer de generna spridas. Så det är ingen bra förklaring, den håller liksom inte den förklaringen rent logiskt. Och det här visade då en mängd olika personer, Williams, Hamilton, Maynard Smith och Dawkins på 70-talet, att det här funkar inte, så gruppselektion funkar inte. Eftersom djur beter sig så att det gynnar individen då, och möjligtvis den närmsta släkten, det var ju det Hamilton med släktskapsselektion. Det vill säga att man måste hitta andra förklaringar till varför till exempel samarbete kan uppstå. Men det här har ju en konsekvens för bevarande av hotade arter, för att vi är ju på något vis intresserade av artens välbefinnande om vi ska försöka rädda en art. Så att på sätt och vis hade det varit bra om gruppselektionen hade funkat, om djuren hade betett sig på ett sånt sätt att alla fick vara med och alla fick liksom en schysst chans och så. Men istället visar det sig på gång då att oftast kan de här individselekterade beteendena sabotera för bevarande åtgärder. Sätta käppar i hjulet då för de insatserna man gör. Och den här Magpie Robin-artikeln vi ska diskutera, det är ett exempel på det då. Så att även om det hade varit bra, vi är ju lite som, om man tänker sig intelligent design, liksom att det finns en intelligent designer som har skapat naturen. Det är lite den rollen man har som bevarande biolog då, att man försöker liksom vara som en god gudom liksom, som ska gynna den här arten då. Men problemet är att, ja, lite som en lantbrukare som försöker få alla hönsen att överleva eller så. Men problemet är då att de här djuren har ju faktiskt selekterats för att vara själviska och maximera sin individuella fitness. Så det där kan ju då gå på tvärs med det man försöker utföra. Ett annat exempel då, det är inte alltid så att man vill bevara hotade arter. Det kan ju vara att man har det motsatta problemet då, att man försöker bekämpa skadedjur. Här är en review, Why Pest Management Needs Behavioral Ecology and Vice Versa. Det vill säga, för att förstå hur man ska bekämpa till exempel råttor. Nu har ju råttor blivit immuna mot råttgift tydligen i Sverige då. Då är det viktigt att man verkligen förstår hur råttor lever och vad de har, om man ska hitta på någon bra strategi och begränsa deras effekter då. I USA så är det väldigt populärt att använda parasitsteklar till exempel till att bekämpa flugor i kostallar och så. Så istället för att använda spruta med gift så använder man då parasitsteklar som injicerar sina ägg i fluglarverna och på så sätt tar död på flugpopulationen. Så det är ju en biologisk variant då av skadedjursbekämpning.
Man ska hälla ut några nematodägg eller något sånt för att slippa i varenda.
Ja, precis. Ofta är det ju så, va?
Och inte vad det är, utan de bara öser ut det jättefina bra pulvret överallt.
Ja, ofta är det ju så att de här biologiska behandlingsmetoderna får oönskade effekter. Klassiken är ju liksom när man introducerade kaniner i Australien. Oj då, det här blev ju inget bra. Ja, men om vi introducerar rävar också, då kommer de ju att käka kaninerna. Men rävarna käkade ju allting annat utom kaninerna då. Eller ja, de käkade kaniner också. Men då alla de här inhemska pungdjuren var ju mycket lättare att fånga. Eftersom de inte hade utvecklats tillsammans med rävar. Så ofta så blir det ju kanske värre när man försöker se på med sådana här saker då. Så man måste ju verkligen veta vad man gör. Fördelen med parasitoider är att de gör ju slut på sin egen resurs då. Så de kan ju inte finnas kvar om inte flugorna finns kvar. Så. Ett annat exempel då är ju att kontrollera arter i naturen, och till exempel mink. Kontroll av mink i Europa. Minken är ju en invasiv art från Nordamerika. Och otroligt svår att få bukt med. Alltså den ställer till med ganska stora problem för fåglar. Den käkar fisk, fågelungar och så vidare. Och svårjagad, väldigt intelligent, svår att fånga i bur och så vidare. Så att ska man kunna kontrollera ett sånt där djur så måste man nog ha ganska gedigna beteendeekologiska kunskaper. Och det finns en länk också där till en sån sida där de håller på med det. En annan sån här, det är två sidor av samma mynt då. Det är dels etableringen av invasiva arter. Egentligen samma typ av problematik som när man ska reintroducera lokalt utrotade arter. Då. Det vill säga, vilka är det som överlever bäst? Och så vidare. Och agapaddan är en sån här klassiker. Då. Det var det så att man hade problem. Man introducerade sockerrör först i Australien för att odla socker. Men då fick man med sig en skalbagge som käkade på sockerrören. Så då hade man liksom två invasiva arter, eller främmande arter redan. Då tänkte man så här att, jo men på Hawaii så finns det en padda som käkar den där skalbaggen. Så tog man med sig då en tredje invasiv art. Och det visade sig att den där paddan var inte alls speciellt intresserad av att käka sockerrörsskalbaggarna. Däremot så gav den sig iväg och käkade i princip allting annat. Och där, dessutom så är den giftig då, så att de inhemska djuren som försökte käka de här paddorna dog. Och den har då spridit sig från, den introducerades här någon på 30-talet och sen så har den då spridit sig sen dess. Och det intressanta är att den har liksom evolverat då, så att de paddorna som är längst fram i den här invasionsfronten är betydligt bättre på att sprida sig i landskapet än vad de här ursprungspopulationerna är. Så att det har hela tiden skett en evolution av bättre och bättre, bland annat längre och längre ben och bättre så att de kan sprida sig längre avstånd. Så att de här paddorna ser annorlunda ut än de här paddorna då. Och det här är egentligen samma typ av problemställning då, som om man till exempel ska återintroducera en art. Vilka kommer stanna kvar? Vilka kommer gå hem? Jag vet inte, den här vargen, vad den heter, som de har flyttat på 5 gånger är det väl, och den bara springer tillbaka. Så att det är väldigt viktigt att se då på individuell variation i de här beteendena. Är det så att vissa individer skulle vara lämpligare att använda en återintroduktion och vissa kanske är bättre att ha kvar på zoo då? Och så vidare då. Så att det är en sån som konkret. Så det låter ju jättebra. Beteendeekologer behövs för naturvården och naturvården skulle tjäna på att ha mer beteendeekologer med sig på tåget. Problemet är att det finns en massa hinder för att det här ska funka så bra som man skulle kunna tänka sig då. Och ett problem, det är det här att det är två olika kulturer. Oftast lite olika typer av folk med olika intressen och som inte kommunicerar så bra. För det första så är det så att beteendeforskning översätts sällan till tillämpade frågeställningar. Så att man håller på med någonting på labb eller man håller på med någonting i naturen. Man studerar ett djur för man är intresserad av det. Men det är sällan man använder den här forskningen och verkligen applicerar den på ett naturvårdsproblem. Och det finns sällan finansiering för den typen av projekt. När man ska ta grundforskning och använda det praktiskt. Utan antingen är det ett grundforskningsprojekt eller är det ett praktiskt projekt. Antingen är det så här rädda pandan eller så är det hur funkar sexuell selektion hos något ägg. Inom medicin så finns det ofta sån forskning där, eller forskningsmedel som vi just gjort för att ta grundforskning, göra ett läkemedel av det. Men inom naturvården så finns liksom inte den typen av pengar så lätt att få tag på dem. Man åker på olika konferenser, beteendeekologer åker på sina konferenser, naturvårdare åker på sina konferenser. Samma sak, man läser och publicerar i olika tidskrifter. Man läser inte varandras, beteendeekologerna är inte medvetna om naturvårdsproblem, men, eller naturvårdarnas problem. Och naturvårdarna är inte medvetna om vad forskningen har kommit fram till inom beteendeekologin. Och man ska, det här är ju väldigt grova generaliseringar här då förstås. Men om man ska tillspetsa det hela lite här så är det så att beteendeekologer har oftast inte studerat naturvård. Medan naturvårdare har oftast inte studerat beteendeekologi. Beteendeekologer tycker att naturvård är för tillämpat. Det är inte så intressant. Det är inte så bra vetenskap. Det är bara problemlösning. Medan naturvårdare tycker att beteendeekologi är alldeles för teoretiskt. Jag kan inte ha det här till någonting vettigt. Beteendeekologer sysslar väldigt mycket med en art i taget. Det vill säga man har sin studieorganism. Man har sin guppy eller sin storspigel eller vad det är. Medan naturvårdare har ju mer och mer insett att för att skydda en art så måste man skydda hela ekosystemet. Det går liksom inte bara gå ut och försöka skydda pandan. Man måste skydda bambuskogen och allting runt omkring. Beteendeekologer fokuserar på individer och skillnader mellan individer, medan naturvårdare är mer intresserade av populationer. Då. För beteendeekologer så är det ju så att modellorganismen bör ju egentligen vara rätt så vanlig. Man behöver välja en art som man kan hitta några av. Då. Jag har själv försökt studera arter som är på väg att försvinna och det är jättesvårt. Man hittar inte tillräckligt många och det finns etiska problem. Man måste söka tillstånd för att jobba med hotade arter och så vidare. Så det är mycket enklare att studera vanliga organismer. Man studerar bananflugor eller talgoxe eller något sånt. Men naturvårdare fokuserar ofta på sällsynta arter då, som det kanske finns väldigt få av. Så man har olika modellsystem.
Om vi ska då sammanfatta slutsatserna från den här kombinerade föreläsningen så är det första att beteendeekologin är en del av etologin. En del som oftast har fokuserat på det adaptiva värdet. Tinbergens fråga 3. Naturvårdsbiologer och beteendeekologer är delvis omaka par. De har olika träning, olika bakgrund, oftast olika uppfattning om vad man ska hålla på med, varför det är intressant och så vidare. De har olika utgångspunkter och olika tänk. Men, och det är viktigt, det finns många exempel på framgångar när beteendeekologer har kunnat hjälpa till i naturvårdsarbetet. Och det finns en stor möjlighet att förbättra, göra bättre och mer effektiva naturvårdande insatser om beteendeekologer får vara med i naturvårdsarbetet. För beteendeekologerna har oftast väldigt mycket kunskap som kan göra att man undviker misstag. Man får mer riktade, mer effektiva insatser. Så där avslutar jag den här föreläsningen. Tack så mycket. Hej.